بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ännu en lektion i den storslagna boken Riyad al-Salihin av al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, där vi går igenom profetens etik och moral alayhi salat wa salam och bestämmelser relaterade till våran vackra religion. Vi har kommit fram till kapitel 130. Där säger författaren Bab al-Ru'ya wa ma yata'allaku biha. Kapitlet om drömmar och vad som är relaterat till drömmar. Och det här är ett ämne som är av största intresse. Väldigt intressant att läsa om och att studera. Då drömmar, och då talar vi om sanndrömmar, utgör en stor och viktig del av vår religion. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt i en sahih hadith att sanndrömmar är en av 46 delar från profetskapet. En av 46 delar från en nubuwa, profetskapet. Yani om man kan dela upp profetskapet, dess olika kategorier och kunskaper, så är detta en av 46 delar av profetskapet. Och när profeten Muhammad a.s. sändes, innan han fick uppenbarelsen i grottan, så sa Aisha radiallahu anha att han fick sanndrömmar i 6 månader innan, som en förberedelse på vad som skulle komma att ske. Och här säger vissa ulema att om du kollar på den här hadithen, en av 46 delar, okay, hur många år var profeten Muhammad alaihi salam profet? 23. Tayyib. Om man delar upp 23 i 6 månaders perioder, hur många blir det då? 46. Eller hur? Ja. 23 gånger 2 blir 46. Och en av dessa, en i 6 månader, den första, var bara drömmar. Så vissa av ulema säger att det här är en betydelse av hadithen. Att den första delen av hans profetskap präglades bara av sanndrömmar. Och som det har nämnts hos ulema, så är profeternas drömmar sanna. Det är uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Och från hans tecken är er sömn på dagen eller på natten och på dagen. Surat Rum. Från Allah azza wa jalls tecken i skapelsen, som ska stärka våran iman, som tyder på Allah azza wa jalls storhet. Tecknen är många, hundratals, tusentals. Men ett av dessa tecken är sömnen på natten och dagen. Och det är egentligen otroligt hur människan sover och sen vaknar under hela sitt liv. Och hur människan drömmer, och det är fortfarande någonting som forskare inte riktigt har greppat. Vad är drömmar och bla bla bla. De har massa olika teorier i den här frågan. Men vi vet att drömmar, sanndrömmar är från Allah subhanahu wa ta'ala. Mardrömmar är från shaitan. Och fantasidrömmar är från dig själv. Och dessa drömmar som Allah här nämner är tecken. Och där nämner också vissa ulema att det är en del av profetskapet, det är en del av religionen. Det vill säga att dessa drömmar kan vara någonting som är imanstärkande. Någonting som höjer din iman. Och det är också ett bevis på att Allah azza wa jalla existerar. Att det finns en högre makt, som kuffar säger. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. För hur kan en person annars drömma om någonting som kommer att hända i framtiden? Hur går det att förklara med vetenskap? Att en person drömmer någonting och det här händer efter några år eller några månader exakt så som han har drömt det. Det går inte att förklara med forskningar och rapporter. Utan det finns bara en enkel lösning. Att det här är någonting som är inspiration från Allah subhanahu wa ta'ala. Är det inte så? Så det her i seg selv et bevis på Allahs eksistens. At menneskene får et sann drømmer. Bevisene mange, men her har vi ett, en aspekt. Sann drømmer et bevis på Allahs eksistens. Så det et tecken. Og hva som også tyder på at drømmer viktigt, det at när Allah subhanahu wa ta'ala prisade profeten Yusuf alaihi salatu wassalam och Allah nämner att han gav honom tamkin på jorden. Han gav honom geni makt, positioner på jorden. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala och vi lärde honom ta'wil al-ahadith. Geni vi lärde honom tolkningen av al-ahadith. Och al-ahadith betyder här drömmar. Så Allah prisar här och nämner de enorma gåvor han gav till Yusuf. Och en av dessa enorma gåvor är att han lärde honom drömtydning. Vilket tyder på att det här måste vara något stort. För annars så skulle Allah inte ge dig den uppmärksamheten. Att det nämns som en av de mest utmärkande egenskaperna hos profeten Yusuf alaihi salatu wassalam. Och som ulema säger, det är en gemensam nämnare bland alla profeter. Att de var alla duktiga på att tolka drömmar. Och så säger Ibn Abdelbar, och de är våran förebild. Så allt det här tyder på att kunskapen om drömmar, att kunna tolka dem, kunna förstå sig på dem, är en stor, mäktig kunskap som yani islam lägger vikt vid. Men samtidigt balans i allting. Inte en överdriven yani vikt vid drömmar som vi kommer att nämna. Som vissa som baserar hela sin religion på drömmar och tar bestämmelser från drömmar istället för Koranen och Sunna, då är det fel. Utan drömmar är mer individuellt. En vägledning till dig eller folk i din omgivning. En bushra, ett glädjande budskap. En varning eller en uppmuntran till att göra någonting gott. En själslig förberedelse på någonting som kommer att hända. Det här är drömmar. Inte någonting som avgör om det är halal eller haram. Utan det här tar vi från Koranen och Sunna. Utan det här är mer individuellt. Gärna inspiration till dig. För att stärka dig och din iman. Och göra dig till en bättre troende. Nah. Och författaren nämner i detta kapitel ett antal hadither. Och den första hadithen berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Lam yabqa min nubuwah illa al-mubashirat. Det enda som finns kvar från profetskapet är al-mubashirat, yani de glada nyheterna. Qalu ya Rasulullah, wa ma al-mubashirat? Vad innebär detta? Och då så sa han ar-ru'ya saliha, rawahu al-Bukhari, yani sandrumma. Nah. Och det finns en liknande berättelse, kanske samma hadith, och författaren har förkortat den, där profeten a.s. var i sin sjukdom som han senare dog i, a.s. Och hans hus var ju vägg i vägg till moskén. Och en dag så var folket samlade för bön och han kunde inte gå ut och be tillsammans med dem. Så han öppnade skynket in till moskén och så vittnade han tre gånger om att han hade förmedlat budskapet. Så sa han dessa ord: det finns ingenting kvar från profetskapet eller uppenbarelsen förutom al-mubashirat, sandrömmar som den troende ser om sig själv eller någon ser den om honom. Tayyib. Vad menas med detta? Att det finns ingen mer wahi, uppenbarelse. Att ängel Jibril kommer med någon med en uppenbarelse om någonting nytt i islam. Det här finns inte. Det här är slut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam är fullbordat. Det enda som finns kvar från uppenbarelsen är al-mubashirat. Yani dessa glädjande budskap. Och al-mubashirat betyder här sandrummar. Okej? Så det enda som finns kvar från uppenbarelsen är sandrummar. Och då säger här ulema, det kallas för uppenbarelse, men inte i den aspekten av att det är en bestämmelse i islam. För den uppenbarelsen är slut som vi sa. Utan vad som menas med detta är då vägledning och inspiration för dig. Där du får ta del av någonting från det fördolda. Allah visar dig kanske någonting som kommer att hända i framtiden. Det är från det fördolda, eller hur? Är det inte så? Yani den enda möjligheten att få veta från det fördolda är genom sandrummen. Förr i tiden på profetens tid, alaihissalam, fick man veta det fördolda genom uppenbarelse. Men den här dörren är stängd. Och det enda som finns kvar är att Allah subhanahu wa ta'ala visar den troende sandrummar. Och då kan han få någon form av insikt i det fördolda. Gärna en viss händelse som kommer att ske och så vidare. Och här nämndes det också i hadithen att han ser dessa sandrummar om sig själv eller någon ser dem åt honom. Yaraha al-mu'min aw tura lahu aw kama qal. Yani, vad menas med detta? Ett glädjande budskap. Du ser någonting positivt om dig själv i drömmen. Du ser dig själv till exempel gå i paradiset i drömmen. Det är positivt. Du ser dig själv få din bok i högra handen på domedagen. Det är positivt, eller hur? Det tolkas bara positivt. Du ser dig själv i drömmen gå i profeten Muhammeds fotspår, alaihissalam. Till exempel. Han går framför dig och du går i hans fotspår. Vad betyder det? Att du kommer vara en person som följer profeten Muhammed, alaihissalam, eller hur? Det är positiva saker som stärker den troende. Tayyib. Han kan se det om sig själv. Eller någon ser det åt honom. Han kanske inte drömmer. Men någon kommer till dig och säger, brorsan, jag såg dig i drömmen. Wallahi, du hade nur i ansiktet. Jag såg dig läsa Koranen. Jag såg dig gå efter profeten Muhammed alaihissalam eller någonting sånt. Hänger med? Så han ser det om sig själv. Eller någon ser det åt honom. Okej? Okay? Sen är med författaren från Abi Huraira radiyallahu anhu som säger att profeten alayhi salatu wassalam sa idaqtaraba az-zaman då domedagen kommer nära lam takad ru'ya al-mu'min takdib, då kommer den troendes dröm sällan att vara falsk. Wa ru'ya al-mu'min juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwah. Och den troendes dröm är en av 46 delar från profetskapet, Bukhari Muslim. Och en annan riwaya, och den med den mest sanna drömmen är den som är ärligast i sitt tal. Här nämner profeten Muhammed a.s. att från domedagens tecken är att de troende kommer att få mera sanndrömmar. Här. Då tiden kommer nära. Vissa lärda har tolkat det som att då dagen är lika lång som natten. Yani vid våren eller hösten. Dagen är 12 timmar, natten är 12 timmar. Då får man mera sanndrömmar. Men den tolkningen Allah alam, det finns en starkare tolkning. Och det är när domedagen kommer nära. Och det finns andra indikationer på just detta. Att det är det som menas med hadithen. Yani när domedagen kommer nära, från domedagens tecken, är att de troende kommer att få mycket sanndrömmar. Och den som har de sannaste drömmarna är den som är ärligast i sitt tal. Okej? De lärda har diskuterat den här frågan. Varför kommer de troende att få mera sanndrömmar innan domedagen? Och de har svarat på den här frågan med att förklara det på det sättet att innan domedagen så kommer det bli mycket motgångar, mycket fitan, prövningar. Mycket motgångar, prövningar, mycket förtryck, mycket orättvisor. Islam kommer att bli främmande som den en gång var främmande, som profeten Muhammed a.s. sa. Att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. Tatuba lil ghuraba, så glada nyheter till främlingarna. Och den som då håller fast vid sin religion i den tiden, då islam är främmande. Och det betyder inte att han är muslim och andra är kuffar. Nej, han är muslim, de andra är också muslimer. Men de praktiserar inte den riktiga islam. De är på kultur och tradition och innovationer. Och när han står ut där med att följa sunna, så ser man honom som udda. Och han känner sig utstött, utskrattad, förlöjligad av dessa människor. Och då behöver han trygghet. Han behöver den här styrkan som han kanske inte får. Och ulema dör också. Också tecken för domedagen. Sunnan blir främmande. Folk blir okunniga. Och han står där själv och håller fast vid sunnan. Då behöver han någonting som trygger och stärker honom. Och då visar Allah honom dessa sanndrömmar. Okej? Okay? Så det här är då ett av domedagens tecken. Att de troende kommer att få mycket sanndrömmar. Och det händer att subhanallah, vissa människor får jättemycket sanndrömmar. Jättevackra saker och så vidare. Vi har funnit bröder och systrar som funnit vägen, blivit vägledda till islam, till att börja praktisera genom sandrummen. Har de fått en väckarklocka. De har kommit tillbaka till religionen, insett vilket mörker de har levt i och kommit tillbaka till ljuset genom att Allah azza wa jalla har visat dem sandrummen. Det var det enda som behövdes för att de skulle komma på rätt spår igen. Hänger ni med? Eller att personen är praktiserande och han får dessa sandrummar som sen då stärker honom. Och profeten alaihissalam i denna hadith nämner också att drömmarna kommer sällan att vara falska. Drömmarna kommer sällan att vara falska. Lam takad ru'ya al-mu'min takdhib. Då säger här ulema, vad menas med detta? Att de troendes drömmar kommer sällan vara falska. Jo, drömmar är av två kategorier, sanndrömmar, som vi kommer att nämna senare. Drömmar från Allah är av två kategorier. Okej? Okay? Ett, de som sker i verkligheten på exakt samma sätt man har sett dem i drömmen. Okej? Okay? Du ser någonting i drömmen, exakt samma sak händer i ett vaket tillstånd. Två, de drömmar som är metaforer och som är liknelser. Okej, okay, de behöver tolkas. Då säger ulema att de sanndrömmarna innan domedagen kommer sällan vara metaforer. De kommer för det mesta vara drömmar som inte behöver tolkas. Utan de sker exakt som du har sett dem. Okej? Okay? Och det är också en faida att dessa sanndrömmar som vi sa är av två kategorier. De som sker så som du har sett dem. Som i berättelsen om Josef a.s. De två pojkarna i fängelset. Ena drömde att han skulle bli servitör och hälla upp vin åt kungen, eller hur? Och när han kom ut från fängelset, det var exakt det han gjorde. Och den andra drömde att han skulle bli korsfäst och fåglar skulle äta bröd från hans huvud. Det var en symbol. Brödet symboliserade hans kött. Och att han skulle då dö och fåglarna skulle då äta från hans huvud och så vidare. Så vissa drömmar är yani uppenbara och vissa är symboler eller liknelser som behöver tolkas. Och där blir det lite komplicerat. Det är inte så lätt att tolka drömmar. Det är inte alla som kan göra det. Och vi kommer tillbaka inshallah på ämnet senare. Och sen så nämnde profeten alaihissalam att den eller de troende som kommer att få de sannaste drömmarna är de som är ärligast. Eller de som är uppriktigast. Här finner vi en jätteviktig sak. Och det är hur kan man få sanndrömmar? Hur kan man gärna hålla borta mardrömmar och fantasidrömmar och få mera sanndrömmar? Jo, genom att vara ärlig och att vara uppriktig. Och då säger här ulema varför. För att när änglarna kommer, änglarna som har uppgiften att visa dig dessa drömmar från Allah azza wa jall, och de kommer till ett hjärta som är rent, som är uppriktigt, som är inte beblandat med hyckleri, falskhet, avund. Det är ärligt. Det här hjärtat är mera mottagligt för sanningen. Till skillnad från ett hjärta som är smutsigt, som är falskt. Det här hjärtat har svårare att ta emot sanningen. Hänger ni med? Så vill man ha sanndrömmar så ska man vara en ärlig person. Och även om du inte vill ha sanndrömmar, du ska ändå vara en ärlig person. Muslimen ska inte vara falsk. Muslimen ljuger inte. Det är en hycklares egenskap att ljuga. Men det här är en bonus som du får när du är ärlig. Att ditt hjärta blir mer mottagligt för sanningen. Okej? Okay? Nej. Sen så nämner författaren från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den som ser mig i drömmen kommer att få se mig i ett vaket tillstånd. Eller det är som att han har sett mig i ett vaket tillstånd, för shaitan kan inte efterlikna mig. Berättad av Bukhari och av Muslim. Naam. Tayyib. Här har vi en annan form av sanndrömmar. Och det är att man ser profeten Muhammad alaihi salatu wassalam i drömmen. Tayyib. Då har man sett honom på riktigt. För shaitan kan inte efterlikna honom. Man förstår av hadithen att shaitan kan efterlikna folk. Han kan komma i drömmen och efterlikna din kompis, din fru, din syster, dina föräldrar och komma med ett falskt eller dåligt budskap i en mardröm. Men han kan inte komma och se ut som profeten Muhammad alaihissalam i drömmen. Det här är förbjudet. Okay? Så den som har sett profeten Ali Islam i drömmen har sett honom på riktigt. Det är som att han har sett honom i ett vaket tillstånd. Och då säger vi Sulema, han kommer att få vara nära honom på domedagen. Okej? Okay? Ja. Men det finns här ett villkor. Hur vet man att man har sett profeten Ali Islam i drömmen eller inte? Är det någon som vet? Precis. Han ska se ut så som han har beskrivits i Sahih Sunnah. Och därför när någon kom till Abdullah ibn Abbas och samma sak till Ibn Sirin som var duktig på att tolka drömmar, han var student i Sahaba, och sa jag såg profeten i drömmen, så ställde de båda en fråga: hur såg han ut? Och då fick personen beskriva, han var så och så och så och så. Och det var en som sa till Ibn Abbas, han sa att din beskrivning kunde inte vara mer precis än korrekt typ. Det är som att du har sett honom. Och då tolkade han drömmen, eller du har sett honom och så vidare. Så det här är första kriteriet, att han ser ut så som han beskrevs i haditherna. Och då vet vi till exempel att han var medellång, han var bredaxlad, han var kraftig, starka händer, alayhi salatu wasalam, kolsvart, stort skägg, kolsvart hår, stora vackra ögon, en stor vacker mun, ganska runt ansikte, ganska ljus i huden och så vidare. Yani, om du sett profeten alayhi salam och han har dessa egenskaper, så har du sett honom på riktigt. Men du ser någon som är jättekort eller jättelång eller jättetjock eller jättemörk eller utan skägg eller någonting sånt, alltså, och han säger att han är profeten alayhi salam, då är det en shaitan. Förstår ni? Så kriterierna är då att han ser ut så som han har beskrivits i hadithen. En till sak som många inte känner till: att se profeten i drömmen alayhi salam indikerar på att det är en sann dröm. Okej? Okay? Och den här sann drömmen, den kan vara en bushra, ett glädjande budskap, eller den kan vara en varning. Det kan vara en varning. Till exempel att du ser, som vi sa, du ser dig själv gå efter profeten Muhammed alayhi salam i hans fotspår. Det är positivt, eller hur? Men det kan vara negativt. Att en person ser profeten Muhammed alayhi salam vara sur på honom i drömmen. Vara sur på dig i drömmen. Det är en varningsklocka att någonting inte riktigt stämmer, eller hur? Att du har gjort någonting fel. Så du måste ändra på det. Hänger ni med? Eller att profeten alayhi salam säger till dig i drömmen: kom, följ efter mig. Och du går en annan väg. Det är negativt, eller hur? Det tyder på att man följer bid'ah, man följer sin hawa eller någonting sånt. Och då måste man rätta till det. Hänger med? Det betyder inte att det är kört, du är helvetet. Det betyder att du gör något fel som du måste ändra på. Och det är också positivt att du får de här varningarna i drömmen. Hänger med? Så att vissa säger bara: men jag såg profeten i drömmen. Men hur såg du honom? Vad gjorde han? Vad sa han? Vad gjorde du för någonting i drömmen? Vad var sambandet igen? Och sen kan man komma och tolka drömmen baserat på vad personen då såg i drömmen. Ja. Författaren nämner sen från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att han hörde profeten alayhi salatu wassalam säga att om någon av er ser en dröm som han tycker om, så är den från Allah ta'ala. Så han ska prisa Allah för denna dröm och han ska berätta denna dröm, eller han ska endast berätta denna dröm för någon som han tycker om. Och om ni ser någonting som ni ogillar, så är det från en shaitan. Så sök skydd från ondskan och nämn inte drömmen för någon. Då kommer den inte att skada. Det kommer inte skada honom. Bukhari, Muslim. Och nästa hadith också i liknande från Abi Qatada radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa att en god dröm är från Allah. Och en hulum, madrömmar, är från en shaitan. Och den som ser någonting han ogillar ska spotta 3 gånger på sin vänstra axel, torrt, och söka skydd hos en shaitan, och då kommer denna dröm inte att skada honom. Och den tredje hadithen också, vi nämnde den så förklarar vi inshallah, från Jabir radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Om någon av er ser en dröm som han ogillar, så ska han spotta 3 gånger torrt, och han ska söka skydd hos Allah från shaitan 3 gånger, och han ska byta från den sidan som han låg på, berättad av muslim. Nah. Här nämner profeten Muhammad a.s. i dessa hadither hur man ska hantera goda och dåliga drömmar. Okej? Okay? Det finns en annan hadith också där han nämner att drömmar är 3. Det finns 3 sorters drömmar. Sanndrömmar från Allah, mardrömmar från shaitan och fantasidrömmar från dig själv. Och den hadithen nämndes inte här. Men fantasidrömmar från dig själv betyder ingenting. De ska inte tolkas. Mardrömmar betyder ingenting, de ska inte tolkas. De enda drömmarna som har någon betydelse i islam är de som är från Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Okay? Och det är viktigt att man förstår den här kategoriseringen. Hur ska man sen handskas med dessa drömmar? Du vaknar upp, du såg någonting i drömmen. Första frågan, vad var det för dröm? Var det en sann dröm? Var det en fantasidröm? Eller var det en mardröm? Hur kan man skilja på det? Eller något som vet? Nej, men mardröm är obehaglig. Och som det nämndes i hadithen, att shaitan visar den dig för att göra dig ledsen. Yani, när du vaknar upp efter en mardröm, du mår dåligt, du är äcklad. Och som vissa sahaba sa, vi såg saker i drömmen som vi inte ens vågar prata om. Yani, hellre att jag ramlar från himlen än att berätta de här sakerna. Det är så äckliga saker. Man mår dåligt av dem. Man blir ledsen av dem. Hur känner man efter en god dröm då? Man mår bra. Man känner glädje. Man känner en inspiration. Det finns som ett ljus kring den här drömmen. Okej? Okay? Även om de ibland är lite, som vi sa, lite underliga. Att du ser att det regnar honung från himlen till exempel. Du ser dig själv samla massa bin. Det är konstigt. Men det betyder någonting. Du ser dig själv gå med långa kläder som släpper marken. Det betyder någonting. Häng med. Men det är ändå en sann dröm från Allah subhanahu wa ta'ala. Du mår bra av att se den. Okay? Och fantasidrömmar är de där du drömmer om vardagliga saker. Det som du ser och gör varje dag. Du ser dig själv på jobbet i drömmen. Gå och prata med någon arbetskollega eller någonting sånt. Alltså, det här är en fantasidröm. Du ser dig själv sitta och kolla på tv eller jag vet inte vad, spela fotboll eller någonting. Alltså, det är en fantasidröm. Kommer från din fantasi. Och den betyder ingenting. Okej? Okay? Så de enda drömmarna som betyder någonting är sanndrömmar från Allah. Och vad ska man då göra om man får en sanndröm från Allah? Det nämndes här i hadithen att det första man ska göra är att man ska tacka Allah. فَلْيَحْمَدِلَّهِ. Att du vaknar upp och du säger alhamdulillah. Att du fick den här drömmen. För muslimen tackar Allah för allting gott som han får. Är det inte så? Säg alhamdulillah att du fick den här sanndrömmen. Och sen så sa profeten alihi salatu wassalam, och sedan ska han berätta den här drömmen, eller han ska bara berätta den här drömmen för någon han tycker om. Ila man yuhib. Någon som han tycker om. Och en annan hadith till någon som är alim. Och en annan hadith, någon som är nasih. Någon som ger uppriktiga råd. Taib. Eller labib. Någon med förstånd. Alla de här har nämnts. Jenny, har du fått en sanndröm, berätta den inte för vem som helst. Gå inte och skriv på Facebook eller Instagram, jag fick den här drömmen, jag såg det här igår kväll. Lä. Det är fint. Berätta bara drömmen för någon du tycker om. Okej? Okay? Och då säger här ulema, varför? Ett, för om personen är någon du inte tycker om, han kanske hatar dig. Han kanske avundas dig och du får onda ögat. Och därför sa också Jakob a.s. berätta inte din dröm till dina bröder. Till Josef eller hur? Kommer ni ihåg det? Att han skulle inte berätta drömmen för sina bröder. Det finns alltid någon som avundas. Taib. Men också man berättar då drömmen för någon som man tycker om. Och då säger här ulema, eller någon som är alim, eller någon som ger uppriktiga råd. Jenny, varför generellt? För att när han kommer till den här lärda personen och frågar om drömmen, så kommer den här lärda personen att tolka drömmen på bästa sätt. Ibland finns det utrymme för hur man ska tolka en dröm. Jenny, vissa saker kan betyda flera saker i drömmen. Och den lärda mannen, han tolkar det på bästa sätt. Han tolkar det på bästa sätt. För han har kunskap. Och det finns här en farlig sak. Och det är att profeten Ali-Sat-Salam sa att drömmen blir så som den tolkas. Så tänk om du går till någon och han tolkar drömmen negativt. Fast den kunde tolkas positivt. Och det gör en person som är jahil. Eller en person som inte är naser. Han vill det inte väl. Så han tolkar drömmen negativt. Och sen faller den in och det blir som han tolkar det. Därför är det viktigt att man bara tolkar drömmen eller vänder, berättar drömmen för någon man tycker om. Han vill det väl. Eller någon med kunskap eller någon som ger uppriktiga råd. Han tolkar drömmen väl. Eller han ger dig uppriktiga råd. Eller han är tyst. När han misstänker att det kan vara något negativt. Han säger jag ska inte tolka den här drömmen. Eller han säger gå till någon annan som har mer kunskap. Men den som är jahil, okunnig eller vill det ont. Han kanske tolkar drömmen negativt. Häng med. Så därför berätta bara sann drömmar. För någon som ni litar på. Någon som har lite kunskap kan tolka den. Eller ge uppriktiga råd. Ta in. Vad gör man då om man har fått en mardröm? Det nämndes här i hadithen. Lite saker som man ska göra om man har fått en mardröm. Det första som nämndes i hadithen är att man ska söka skydd hos Allah från ondskan av drömmen. Och i andra hadithen man ska söka skydd hos Allah från ondskan av shaytan. Det är två saker ska man söka skydd ifrån. Du vaknar upp på natten efter en äcklig mardröm. Du säger, a'udhu billah min sharriha. Och Allah skyddar mig från ondskan av drömmen. Och sen a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Och så nämndes det i hadithen, du ska spotta 3 gånger torrt på vänster axel. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Utan saligan. 3 gånger på vänster axel. Och då säger ulema, det här är tahqiran till shaytan. Yani för att förnedra shaytan. Han som viskar dessa dåliga drömmar till dig. Så du spottar 3 gånger torrt på vänster axel. Och du byter sida. Om du låg på höger sida och fick mardrömmen och sen vill sova om efter att han har sökt skydd, lägger du dig på vänster sida. Eller tvärtom. Okej? Okay? Och det har nämnts i vissa hadither att man kan gå upp och göra vudu och be också. Yani, det kan vara om drömmen kommer tillbaka eller den var jätteäcklig. Så kan man gå upp och göra vudu och be. Och den sista saken som nämndes i hadithen, att man inte ska berätta drömmen för någon. Och så sa profeten Al-Islam, för då kommer den inte skada dig. Och det här är fel som vissa gör. De kommer och vill ha sin mardröm tolkad. Alltså, jag såg i drömmen att jag blev jagad av ormar och de bet mig och jag vet inte vad. Och... Alltså, varför berättar du för? Det är från shaitan, det betyder ingenting. När du berättar, det kanske skadar dig. Profeten sa, den kommer inte skada dig om du inte berättar. Så vad gör man med en mardröm? Man kastar den i papperskorgen. Det betyder ingenting. Det är från shaitan. Och shaitan vill bara leka med. Och därför är det Sahih Muslim. Det berättas att det kom en man till profeten alaihissalam. Och han sa, ja Rasulullah, jag såg i drömmen att mitt huvud ramlade av. Och sen började mitt huvud rulla iväg på marken. Och jag springer efter mitt huvud. Alltså, med kropp utan huvud. Och profeten, han skrattar. Han sa, det är bara shaitan som leker med det. Berätta inte sådana här saker. Ja, det här betyder, vad betyder det här? Betyder ingenting. Ja, en person, han mår dåligt, han blir ledsen. Han ser sig själv tappa huvudet i drömmen. Alltså, det är bara shaitan som vill göra dig ledsen. Hänger ni med? Så, mardrömmar ska man aldrig berätta. Vissa kommer att säga, jag har fått den flera gånger, jag har fått den i flera år. Det spelar ingen roll. Berätta inte dina mardrömmar. De betyder ingenting. Det är bara som wiswas från shaitan ar-rajim. Hänger ni med? Ja. Så, repetition. Vad gör man om man har fått en bra dröm? Det första. Tackar alla. Och två. Berätta för någon som man tycker om eller litar på eller någon som är ärlig. Vad gör man om man har fått en mardröm? Sök skydd hos Allah från vad? Från ondskan i drömmen och ondskan av shaitan. Och sen, vad gör man i sängen? Byt i sidan. Namn. Och sen vad gör man när man vaknat? Vad gör man med drömmen? Berätta inte för någon. Taib. Det här är jätteviktigt att man kommer ihåg de här sakerna inshallah och ta'ala. Namn. kan också lägga till här hur man skyddar sig från mardrömmar. Det har vi gått igenom lite i tidigare hadither. Det har att göra med när man lägger sig. Att man till exempel lägger sig med wudu. Man lägger sig på höger sida. Vänd mot qibla. Man kan också innan man lägger sig borsta av sängen, säga bismillah tre gånger, borsta av sängen. Lägga sig med wudu, lägga sig på höger sida. Och göra dhikr tills man sover. Okej, okay? Och göra dhikr tills man somnar. Och Ibn al-Qayyim säger också, han säger att en person som vill ha sanndrömmar, han ska vara ärlig, som vi nämnde först. Han ska vara ärlig. Han ska äta halal. Han ska aldrig äta haram. Sova med wudu, sova på höger sida och göra dhikr tills han somnar. Och så sa Ibn al-Qayyim, han kommer aldrig få en mardröm. Eller hans dröm kommer typ alltid vara sann. Okej? Okay? Naam. Och vi sa ju att mardrömmar är från shaitan. Och det finns ju saker som skyddar från shaitan när man sover. Som att ha wudu. Som att läsa ayat al-kursi. Då skickar Allah en ängel som vakar över dig hela natten. Eller att läsa Aman al-Rasul när man sover. De två sista verserna i surat al-Baqara. Profeten a.s. han sa att den som läser dem kafata, yani de kommer att räcka för honom. Och då säger vissa ulema, yani räcka som skydd från shaitan. De kommer räcka som skydd från shaitan. Och sen göra dhikr tills man somnar. Inshallah du kommer att få en sanndröm. Och också tänk på att rensa rummet från så här bilder på väggen, statyer och liknande saker. För att då kommer ju änglarna Brahma inte in i huset. Utan då kommer bara shaitan in i huset. Så vill man kasta ut shaitan, börja med att ta bort alla bilder från väggen. Alltså bilder på levande saker. Statyer och sånt. Spela inte musik i huset. Där locka till sig shaitan. Utan man läser Koranen i huset. Och så vidare. Så att alla de här sakerna gärna är förutsättningar för att inshallah få mera sanndrömmar. Det berättas också i en till hadith här, sista hadithen i kapitlet, från Abil Ashqa Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu, att han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa från de värsta av lugner är att en person tillskriver sig någon annan än sin far. Och att han hittar på en dröm som han inte har sett. Eller att han tillskriver någonting till profeten Muhammad a.s. som han inte har sagt. Och denna hadith finns i Al-Bukhari. En från de värsta av lögner är att en person tillskriver sig själv någon annan än sin pappa. Tayyib. Och det har nämnts att en sådan person är förbannad. Den som tillskriver sig och tar avstånd från någon annan än sin pappa. Och det här är tyvärr ett fel som vissa gör. När de kommer hit och söker asyl till exempel. De skriver in någon annans namn. Att han är son till en annan person. Och sen står det på pappret att han är son till en annan person som inte är hans pappa. Det går inte. Eller man tillskriver sig sin adoptiv fader som vissa gör. Det är också fel. Han är inte din fader. Allah säger "Udruhum li abaihim", tillskriv dem till deras fäder. Som har tillskrivit sig sin far, sin familj, sin släkt. Och inte någon annan. Det är också ett fel som vissa gör, att när de gifter sig så tar kvinnan mannens efternamn. Det är fel. Det har ingenting med islam att göra. Ingen av profetens fru salam, tog hans efternamn. Eller tillskrev sig honom. De tillskrev sig sina fäder. Och det är det man ska göra. Man ska aldrig ta någon annans efternamn. Man tillskriver sig sin far, sin familj, sin kabila och sin släkt. Och man ljuger inte om dessa saker. Den andra synden var att man då hittar på en dröm som man inte har sett. Det är från de värsta av lögner. Varför är det från de värsta av lögner att hitta på en dröm? Är någon som vet? Ja, men när en person kommer och ljuger, han säger, brorsan, jag såg det här i drömmen. Hans lugn, alltså, vad går den tillbaka till? Så. Nej, inte bara det. Han ljuger om Allah. För sanndrömmar är från vem? وَرُؤْيَ مِنَ اللَّهِ. Profeten al-Islam, han sa sanndrömmar är från Allah. Så han kommer och säger, jag fick en sanndröm. Och jag såg så och så och så. Han ljuger om Allah. Och utan tvekan att ljuga om Allah, ibland de största av lögner. Det är katastrof, eller hur? Och därför har det nämnts en annan hadith att den här personen som ljuger om sina drömmar kommer att straffas på domedagen tills han kan knyta ihop två sädeskon. Genom att göra en knut med två sädeskon. Är det möjligt? Du vet ett sädeskon, habba, en sha'ir, en vete eller någonting. Kan du knyta ihop dem? Det går inte. Det går inte. För de är så små, de går inte böja. Det går inte göra två knutar av dem, eller knyta ihop dem. Gärna, han kommer straffas på domedagen. Audubillah. Så man ska aldrig ljuga om drömmar. Man är ärlig med sina drömmar. Och sen den sista personen är den som ljuger om profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och det är också en av de största av synder. För den som ljuger om honom ljuger också om Allah. Yani, han säger att profeten Muhammed alaihi salatu wassalam sa, hitta på någon hadith. Profetens hadith alaihi salatu wassalam, var fick han dem ifrån? Från Allah. Eller hur? Så att ljuga om profeten är otroligt allvarligt. Och det är också ett tips. Det är att man är väldigt försiktig med att sprida vidare saker som man får. Speciellt idag på sociala medier. Folk skickar runt hadither. De säger profeten alaihi salatu wassalam sa. Och så står det någon hadith. Men du kollar upp den. Den finns inte i någon hadithbok. Ulema säger att den är påhittad. Den är lögn. Man har ljugit den om profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Du får inte skicka vidare sådana här saker. Det första du gör är tips när du får en hadith. Kolla längst ner om det står en källa. Om det inte står någon källa, skicka den absolut inte vidare. Spelar ingen roll hur fin den låter, hur stor belöning som den nämns. Skicka ingenting vidare. Okej? Okay? Det ska stå en källa. Och gärna om du kan. Vem har gjort den här bilden? Är det en pålitlig hemsida, en pålitlig förening eller jag vet inte, pålitlig person? Och så vidare. Och om du har möjlighet att kanske kolla upp hadithen om den stämmer och så vidare. Om den låter konstigt, du har aldrig hört den, fråga någon som vet innan du sprider den vidare. Det handlar inte om att sprida massa hadither. Det handlar om att sprida korrekt kunskap. Häng med. För sprider du någonting som är fel, då får du också syn på det. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. Kafa bil marri ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'. Det räcker som lugn att en person berättar allt han hör. Den som berättar allt han hör kommer att berätta lögner också. För folk ljuger. Då blir han också en lögnare. Så en person ska vara försiktig med vad som sprids. Speciellt idag på sociala medier. Tror inte att alla som sitter där är uppriktiga människor. Att alla följer sunna. Det finns folk som är fiender till islam, som är smutskastade islam. Falska konton, icke-muslimer som sitter och hittar på saker om islam. Folk har jobb, får betalt för att sprida propaganda på internet. Hänger ni med? Så man ska vara försiktig med vad man sprider vidare, vad man likar och vad man går in på och så vidare. Man ska vara på den säkra sidan. Ja. En annan viktig sak som är relaterad till drömmar, som vi nämnde i början, det är att drömmar utgör ingen grund för bestämmelser i islam. Genom om någon drömmer och han kommer och säger, wallah, jag drömde att vi ska göra en ny salat. Vi ska be en ny salat mellan dhuhr och asr. En sjätte salat. Ska vi agera på den här drömmen? Nej. Det ska vi absolut inte göra. Vi får inte ta bestämmelser från drömmar. Och det här finns tyvärr hos vissa ahlul bidah. Att deras sheikher kommer och säger att han såg i drömmen hit och dit. Och de kommer med bestämmelser. Massa nya saker. Vissa sekter som finns idag, som Jama'at Tabligh, är baserat på en dröm. Han som grundade sekten, han fick en dröm. Han sa, jag såg profeten alaihi salatu wassalam och hit och dit och vi ska göra da'wah. Det är baserat på en dröm. Det är också fel. Eller vi bygger inte vår religion på drömmar. Utan vi sa drömmar, om det är en sann dröm, är individuell. Det är en vägledning till dig, ett glädjande budskap eller varning till dig. Okej? Okay? Nej. En annan viktig sak med drömmar, som vi sa, det finns då sanndrömmar som är vägledningar för människan. Att man, om man vill ha drömmen tolkad, man vänder sig då till någon som kan kolla upp den. Det finns källor, det finns böcker skrivna av ulema där dessa drömmar då tolkas av ulema från Salaf. finns böcker från Ibn al-Qayyim, han har mycket om drömmar, al-Baghawi, Ibn Qutayba och andra mashallah stora ulema som har nämnt hur man ska tolka drömmar. Och kortfattat, drömmar, som vi sa, det antingen det du ser händer behöver inte tolkas uppenbart, eller det är liknelse, yani metaforer och liknelse. De här liknelserna, ulema säger att de tas från Koranen, från Sunna, från arabiska språket, eller liknelser, eller dess motsats. Det finns lite olika sätt att tolka drömmar på. Och som jag sa, en och samma sak kan betyda flera saker, beroende på vem som ser den. Och därför ska man vara försiktig med att säga, ja men det här betyder så. Nej, det kan vara specifikt. Det kom en man till Ibn Sirin. Han sa, jag såg att jag gjorde adhan i drömmen. Han sa, du kommer att åka på hajj. Mashallah. Det kom en annan man, han sa, jag såg att jag gjorde adhan i drömmen. Han sa, du kommer stjäla och man kommer hugga handen av dig. Folk blev förvånade, men det är samma dröm. Adhan, adhan, eller hur? Han sa, den ena mannen var religiös. Alltså, han skulle åka på hajj. Den andra, han var inte religiös. Det betyder, och så tog han upp den här versen för adhan och adhinun. Det här med surat Yusuf, att någon hade stulit för adhanam adhinam, att det finns en tjuv bland er. Så han tog den versen som bevis på att han kommer stjäla och han kommer att bli straffad. Och den andra wa adhin fin nasi bil hajj, att ropa ut, gör adhan, kalla ut till folk att det är hajj. Så i alla fall, en och samma dröm kan betyda olika beroende på vem som drömmer den. Häng med, därför ska vara försiktig. Men just det här att vill man lära sig tolka drömmar, så grunden är Koranen. Koranens liknelse. Allah nämner liknelser i Koranen. De här utgör grunden för Koran, för drömtolkning. Och samma sak liknelserna som nämns i Sunna. Och de drömmar som profeten Muhammad a.s. tolkade i Sunna utgör också en grund för drömtolkning. Hänger med? Till exempel, Allah nämner i Koranen al-munafiqun, hycklare. Och Allah liknar dem vid ka'annahum khushubun musannada. Hakada. Yani Allah liknar al-munafiqun, hycklare, med att de är som virke. Plankor som står eller ligger på varandra eller står mot väggen. Taib, vad är, och därför om en person till exempel ser virke som ligger på varandra eller står mot väggen, så symboliserar det i drömmen hycklare. Vad är den gemensamma nämnaren mellan en hycklare och en planka? Det kan vara för oss svårt, men wallah, när man läser vad ulema säger, man förstår. Genom Allah liknar här en hycklare vid en planka. Varför? För att hycklaren är utan iman. Han är livlös. Till skillnad från ett träd. Ett träd har liv, eller hur? Ja. Men plankan är livlös. Samma sätt som hycklaren är livlös. Trädet ger en skugga som man tar nytta av. Plankan ger ingen skugga. Det finns inget gott i den. Okay? Trädet ger frukt. Plankan ger ingen frukt. Yani hycklarens gärningar genererar inte i någonting gott. Det kommer ingenting gott från det som han gör. Hänger ni med? Och så säger också Ibn Qayyim en till fa'ida. Han säger att plankan bara ligger där. Yani den är värdelös. Inte att den är en planka på ett tak som här, den planka uppe i taket, den har en nytta. Men här plankan bara står, den har ingen nytta. Och samma sak är det med hycklaren. Han medför inget gott. Han är bara skadad, han är bara i vägen. Så ser ni liknelserna. Men jag nämnde det i början, ingen kopplade på något sätt, eller hur? Men därför måste man gå tillbaka till böckerna. Hur tolkas saker och ting? Mashallah, det är en väldigt vacker kunskap som jag hoppas att Allah Azzawajal ska ge oss mera i. Och sista färgen är också ett bevis på att man det är uppmuntrat att lära sig den här kunskapen, är att profeten Muhammad a.s. efter salat al-fajr brukade vända sig mot sahaba och säga, vem av er har sett en sann dröm i natt? Och de sa, jag till exempel. Så berättade de drömmen och han tolkade drömmen framför alla. Och denna hadith finns i Bukhari muslim. Och då säger ulema, varför gjorde han det? För att lära dem drömmarnas höga position i islam. Och två, för att lära dem hur man tolkar drömmar. För när han tolkar drömmen, då får de erfarenhet. Att en planka betyder så, då vet vi det till nästa gång. Och så bygger man på kunskapen. Hänger med? Så att de själva skulle kunna yani bemästra den här stora kunskapen om drömmar. Och vi ber Allah azza wa jalla att ge oss kunskap, förståelse i religionen. Och vi ber Allah azza wa jalla att vägleda våra hjärtan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.